Det är Henry Andersson som den 30 juni 1999 körde ut till Norrsjönt och hämtade en äldre man med ett gott minne. Och vi ska samtala om hans långa yrkesverksamma liv och saker som anknyter till detta. Ja, du får själv presentera dig.
Jag heter B. Johansson och är gammal handlare från Norrhult, så kallad lanthandlare. Jag började 1925 när jag var Ivar i Norra Mola, var hos oss och var boknullt innan. Och han skulle utexera 1925 och då tog jag vid. Och vi var bara två i butiken.
Om vi skulle ta lite grann och tala om att du är ju själv född 1909,
ja.
Och du är alltså 90 år, och nu har vi varit ju på ditt 90-årskalas. Det var väl i april?
23 april, ja.
Ja, och i Norrhults första Folkets hus, som nu är fotbollslaget Norrhults bollklubb, så klubbstuga. Och det var en trevlig tillställning det och vi. Jo då. Och du har ju många minnen ifrån affärslivet här i socknen. Det första för Klaroströms del, det var ju med forskjutsen som tog en vara och det spännades ut ifrån stenmagasinet därvid. Och den första affären som egentligen fanns här i socknen, det var uppe vid Lugnet. Och det huset byggdes på 1850-talet. Det var prästen O.L. som skulle ha det som undantagshus. Men det blev hans änka som bodde där. Och det kom in Sandberg som gifte sig med dottern. Och jag har sett i papper att 1857 och 58 så var han på obestånd. Så kronolänsman Åkermark gjorde en utredning om hans ekonomiska tillstånd var det åren. Och efter honom så kom Cesar, kallades han ju för. Och han drev ju affär där i Lugnet till vad säger du, Nyqvist?
Ja,
omkring 1890 då affären övertogs utav Nyqvist.
K.M. Nyqvist heter
han. Ja. Och han, det vet du, hur han byggde huset där i Norrhult.
Ja, det vet jag ju att du menar om den här Cesar.
Ja.
Att han fick har det hjälpt till med stenfoten där?
Ja, det var ju så som Nyqvist hade varit bokhållare åt Cesar. Och Cesar blev utfattig och Nyqvist, han fick ju pengar till att bygga för en Norrhult. Därvid. Och det måste vara omkring 1890, va?
Ungefär.
Och sen höll han ju på till 1919.
19 nya år.
Men det var väl en Bäckstrand var väl sedan i Norrhult.
Bäckstrand startade ju här uppe vid ja där Knutsson bor nu.
Ja.
I det huset, och han startade väl vad ska vi säga ungefär det är 85 eller någonting sånt där, vi kan tycka det var
1885 där vid. Men sen kom det också en affär in till Norrhult, och det är ju utav dina släktingar.
Ja, det var ju han nu då, Eon Nilsson, han kom ju från Höganäs i Sjösåsocken. Och det, han hade ju kommit dit och gift sig med hon som hade affären, hon heter Kristina.
Ja.
Och hon ville väl ha hjälp där, för han, och han körde ju till stan och hämtade varorna.
Med häst har du på häst,
ja. Med häst. Järnvägen kom ju inte från 1895.
Och han flyttade till Norrhult
1901,
ja.
Och då får med ja, för han kom ju från, han hade ju en filial Nilsson i Näsby. Det heter ju Vida lite egentligen. Och har väl något öknamn, skulle jag ta Vida lite. Mm. Så det var ju, när de körde från stan så stannade de ju där. Skjutsarna som skulle till Lenhovda.
Då fick de väl bida tiden lite. Ja, så det var väl därifrån de kommer.
Ja, det är där de kommer ifrån.
Och din far övertog ju då sen affären efter Eon Nilsson. Ja, och det var ju
1905.
Och det var ju din fars Måbo då, Nilsson. David. Och vad har du för minnen utav de första åren när du började och vet om affärslivet där i Norrhult?
Ja, det är ju många minnen man har när man har varit med från början. Det var ju, vi ser att bjudtiden har ju varit då. Det blir ju sämre och sämre. Arbetsmöjligheterna var ju väldigt små. Mm. Nu då Osala, de vad kallades det för?
Ja, de fick ju släcka i
murarna. De släckte ugnen och murade om, och det var ju upp till ett halvt år det var släckt ibland.
Ja, de gick inte att kyla ugnarna hastigt. Nej. Och sen mura om dem, och sen tog det ju en lång tid.
Det tog lång tid och helt upp dem sen.
Det var.
Så det gjorde. Men vi ser det att 1934 så byggde vi om hemma.
Ja.
Och då för att Nilsson ville ju inte kosta på något. Far ville ju ha lite renovering, men det ville han inte kosta på något alls. Utan då så blev det få liksom lite rasandes på Nilsson för det där. Och nu då menade Bosson så att då ska jag flytta hem och ha affären där hemma. Och då kan vi säga att då vände det för oss, så att jag fick lite bättre omsättning. Den steg så sakta till kriget började. Och sen steg den under kriget, egendomligt nog, när många har det sämre, så steg den för oss. Så vi hade
ju... Det handlade för de billigaste priser.
Ja, det gjorde vi därför att nu då vi fick ju helt nya kunder. Efter kriget och under kriget. Vi fick folk utifrån som kom och handlade hos oss då. Vi var ju väldigt noga med kvoten, som vi sa, inköpskvoten. Vi följde bestämmelserna, men det var ju en hel del människor som uppskattade det, att vi var rättvisa. Och att nu då var en fick det de skulle ha.
Ja, det var ju kristidsnämnden, det var ju knappt allting var ju under, var belagt med kvot och kuponger som det fick lämnas.
Det var ju kvot och kuponger på alltihop. 1944 när jag övertog det då, så gått som hela butiken på kvot. Så det var ju till och med saltet var det tagit då. Sista året tog de saltet, men det gjorde ju aldrig någon verkan, för det räckte ju ändå.
Om vi skulle prata lite grann om varorna på den tiden, det första. Du sa ju häromdagen då vi talades vid att du hade till och med handlat med likkistor.
Ja, alltså det var ju så att på den tiden så var det ju bara likkistorna gjordes i Åsida. Han heter Berglund, den vi köpte dem. Och de kostade lite under 30 kronor, en likkista, en vanlig stor likkista på den tiden. Och det var ju inte annat än de kom ut till handlaren och ville att han skulle beställa en kista åt dem. För det var ju inte många som hade telefon. Och nu då, det höll vi på med ända till, till första började. Han satte ihop med kister. Jag kan inte säga vilket år det var, men det var ju strax efter kriget. Eller om det var före kriget, det kan jag inte riktigt säkert säga. Han först började med kister. Och sen sålde vi aldrig några efter det.
Men och sen svepningen var ju särskilt.
Ja, det var särskilt. Den kostade ungefär en femma, en svepning. Så då.
Och sen drog du själv ut dem på en dragkärva och levererade
dem. Ja, men man var ju lite, när man kom med dem så var det ju lite svårt. Jag menar, i sojuhuset här, och sen när kistan, det stod jag gråt och stod mot dem.
Det är ju förståeligt. Så det är. Men det var också varor som kom på olika sätt emot vad de gör idag. Det var ju för stora säckar.
Ja, växer, alltså socken vägde 100 kilo och allt mjölsäckarna vägde 100 kilo ända till kriget. 1939. Då, till det så har det ju bara varit 100 kilo säckar. Och riskrynen som kom från Kalmar Omkvarn, de var 110 kilo. Och de fick vi ju på järnväg, de kunde vi inte köpa de kvarnen, utan de fick vi köpa utav handelskompaniet i Åsida. Och nu kom vi på järnväg då, så vi fick bära den över till vårt magasin. Men då var man inte blyg, då tog man 110 kilo som inget vidare.
Ja, det var innan de började tänka på att alla arbetade för mycket och lyftade för mycket. Det är skillnaden mot dagens 10-20 kilo förpackningar.
Ja, det är ju tunga då nu.
Ja, det är det. Jag har några mer minnen utav snus och sånt där.
Det ja, snus hade vi bara i lösvikt. Och det var ju i regel ett hektar Jönköping och ett hektar Karlskrona. Så det stora flertalet köpte så. En två hektar strut. Och det var det väl en vecka eller väl det. Sen fanns det ett snus till som heter generalsnus. Det var så starkt. Sen, lite efter kom det som hette ettan. Det var Stockholms som skarpte på.
Jaha. Det var en general då som kallades för infanterihackelse.
Nej, det var ju inte Jönköpingshuset.
Var det Jönköpingshuset?
Ja, det var ju patriarkatrön därför att nu de, det var ju grovt.
Ja.
Så det kallades ju infanterihackelse.
Ja, jag var ju för militären. När jag var ute på övning, alltså. Då lägger jag in lite det. Sen hade de väl det med sig som en vana. När de
många lärde sig och snusade i militären.
Sen var det väl det att på den tiden fick de ont i en tand, så skulle de väl lägga dit en redig pris.
Det var ju snusigt.
Det skulle hjälpa. Så. Och cigarrer och cigaretter och tobak. Jag vet när jag körde mjölken på 30-talet, då kom det ut en del uppe i byn. Vi skulle ha en ask mixtura luffare tobak som det kan ju så.
Mixtura, det var 50 gram. Och morsfors var en som hette, det var 100 gram. Men morsforsen var lite billigare. Alltså, vi säger på 100 gram räknat. Hon kostade 1,40. I stugan 75 euro för 50 gram.
Det var roligt att se de där gamla gubbarna. De stoppade sina pipor. De sa att de skulle lägga in en raffröj. Det var dit lite. Utan det här hopsnodda. Det var inte mycket. Många de fick det mesta. Det var oset och svavelstickorna. Tändstickorna. Det var... Tiden har ändrat sig.
Tiden har ändrat sig. Någonting alldeles förskräckligt.
Cigaretter och cigarrer.
Ja, cigarrer, det var ju, de kostade ju 10 euro, de sämsta. De var ju Phoenix heter den. Sen var det Havana 2, kostade 12 euro. Och Matanzas kostade 13 euro.
Då var det riktigt fest när de kostade på sig så mycket.
Ja, det var inte lite det för då. Så de var.
Gustav Johansson i Boestad när han körde ved. Så rökade han alltid cigarr.
Ja.
Och den släckte han ju när han var ute i skogen. Skogarna på vägen.
Han tände den inte förrän det fanns så som ni
vet. Ja, så tände han den när han blev vid där hemma. När han såg bebyggelsen. Och sen släckte han den när han kom ner för Grönlund. Det skulle lukta herre som de sa det. Under
i skruv, räknade
han. Ja, när det var snö. Det var skog. Om vi kom efter, då kändes ju den här röklukten. Det kände jag ju rätt väl. Det var på hur det var. Ja. Du pratade om Ian Nilsson. När du hans liv där nere i Karlskrona. Han... var ju praktiserade brygga.
Han jobbade i sin brors bryggeri. Han kom till Karlskrona och jobbade i sin brors bryggeri. Och det heter Tyska bryggeriet. Utav vilken anledning det kan jag inte säga, men det heter Tyska bryggeriet. Och där hade han ju, de kom ju och hälsade på de här Oskar den andra, han bor ju i Karlskrona mycket. Och när han kom in där, han skulle, det var ju precis som nu, de besökte ju industrier och så vidare. Och när han kom in i bryggeriet så skulle de bjuda han på öl. Och då så, han fick öl, de hade en skopa som alla drack i, samma skopa. Och nu då så sa han, är det du lille pojk som har brukt detta goda ölet, sa han, han har tagit
det. Alltså, det sa han till Ian Nilsson.
Ian Nilsson, ja.
Ja, ja, alltså det var ju de som han värdesatte. Vad han tillverkade då. Men jag vet att inne på gården, där är ju där de här nybyggda husen i Norrbotten, väst västkustbostäder var ju.
Ja.
Det var belägna. Det var ju.
Ja, vi bodde ju där.
Vi bodde ju där. Ja. Men inne på gården stod det ju ett litet hus. Och det var ju, minns jag, en bryggesgryta. Eller inte en gryta.
Ja. Det var ju i, så att säga, i förstun.
Ja.
Till huset var ju ett brygghus. Och det var ett källare under där. Och där bryggde de öl. Elias, han hade ju lärt sig att brygga öl där nere. Så han kunde det. Och nu då, det var väl bara vid jul han bryggde. Och då så vet jag det att nu då mor, hon försökte att pränta i mig att du smakar inte på räckarbrygg.
Hon visste hur det kunde verka.
Ja, hon visste hur det kunde verka. Så jag var ju, fick ju aldrig smaka det. Och jag trodde ju inte det.
Vi hade respekt för sina föräldrar på den tiden. Ja, vi sa ifrån. Hur det är idag, det ska vi inte diskutera.
Vad det var för styrka på det där dräckat, det är ju ingen som vet. Men jag vet ju att de hade ju, de brygde på malt. Och det var ju, de la halm i det där karat.
Ja.
Vad det skulle vara bra för, det kan jag inte svaga. Om det går, halmen går någon smak också till dricka på, tror du det?
Det skulle, de hade ju alltså humle och sånt där. Så
jo, det hade de ju, det var ju humle, men det var ju så lite, det var ju så lite, det var ju så dyrt humle. Så att nu, men det hade de ju ett par nävar bra i också. Men malt var ju huvudsaken. Och det
är klart
att det böjde de ju ett par dagar innan och slå på vatten på malten. För det skulle suga ut. Så det stod några dagar där. Men sen innan de, jag minns inte vad de kallade det för, brygden kallade det för, va? Det där, de hade maltet och så lite fuktighet på det.
Ja, ja.
Och sen såg de på kokt vatten på det.
Malten där var ju, vet jag, när de inkallade och då var det, när vi gick vakt ner i stan så fick vi ligga på Bergiska bryggeriet.
Ja, jag minns ju nog
det. Och det var ju, vi fick ligga där i en stor lokal och i den ena änden där, som de sa, det var ju kok.
Det stod
i vatten på och varmt följde det. För det skulle mältas.
Det skulle mältas, ja.
Ja, och sen blev det ju malt och den torkades vart sen.
Men det, ja, det var ju tot. Vi hade ju malt och sen.
Ja, visst, det var ju
på ja, det. Ja, köpte de ett par kilo till jul när de skulle brygga.
Ja.
Så det gjorde. Det var ju då på före 1920 så var det ju vanligt att alla köpte malt och brydde till jul. Så en del låg i enebär och en del låg i enris för att förstärka det där.
Min mor hon brydde det hemma, men det var vanligt enebärsricka.
Ja, det var enebär det, jag bara enebär.
Ja, ja. Men jag, det var ju så biskt eller lite surt,
ja,
sådär.
Ja, det var.
Och jag, när hon var i Norrgång så tog jag och passade på att skulle smaka det där. Och det blev riktigt gott på anslag i socker. Och det gjorde jag i glas. Men det var lika surt ändå. Hela tiden. Men när hon kom in inifrån Norrgång, då hade jag druckit ur ungefär 2/3 eller 1/3 av glaset, det är riktigt. Så, men då var glaset halt med socker i botten, jag hade inte rört om. Så det sker en del med saker. Jaha. Vi pratade ju lite då om när du började affären själv 1944. Och det var ju under kriget och de svåra åren att få fram livsmedel.
Det var ju inte så lätt då, men efter strax efter kriget så började det ju komma varor. Det gick fortare än många kunde tro.
Det var ju båtarna kunde ju gå in, men de kom ju inte över Atlanten.
Nej, de kom inte över Atlanten, så att nu då, det ordnade ju till sig ganska snabbt att det började finnas rätt så bra sortering. Så det gjorde, det var väl en del saker.
Ja, det. Och de här tilldelning, kupongerna som var på tilldelningskvoten, det gick också att växla till sig restaurangkort.
Ja,
så att om man var inåt stan eller några kaféer, ja, så fick man en kuponger för bröd.
Det var ju när de tog upp beställningen, så ja. Annars fick man inget om man inte hade kuponger.
Nej.
Så jag hade.
Jag vet det, när vi låg uppe i Jämtland, då tog vi permission och var nere vid Åre.
Ja.
Och vi låg, det var ju den dagen då svenskarna sa upp permittenttrafiken genom landet för tyskarna.
Ja.
Och det blev ju ett fruktansvärt pådrag med förstärkt beredskap överallt.
Ja.
Och vi var där nere i Åre. Och det var bara en och annan betäl vi såg där, för det var en stor militärförläggning, men de hade alla marscherat ut till norska gränsen. Och vi var fem man som hade kommit dit på att vi fick permission för lördag på lördagen och söndag. Och kompanichefen, han delade ut permissionssedlarna på morgonen. Och så vi hade beställt en taxi ifrån Duved. Och det gällde permissionen ifrån då andra frukosten vid 11. När vi kom och skulle gå dit ner, då stod det officerare och det var en anslagstavla. Vi hade klätt om oss, vi som hade fått permission, vi var fem stycken. Och förstärkt beredskap, all permission indragen. Det var först så fick sidan det. Jag vände direkt och sprang tillbaka i tältiddan som vi låg och svarade där. Jo då, vi hade permissionssedlarna som vi skulle iväg. Så därför så gick vi aldrig ner åt någon frukost, utan vi sneddade snett ifrån vägen där vakten till förlängningen var och gensköt bilen som kom ifrån Duved tidigare. Och sen åkte vi ju ner till Åre därifrån. Och sen var vi uppe på Åreskutan på söndagen. Och när vi kom upp där, det var ju en stuga där uppe, skulle vi ju in och ha oss lite kaffe. Det första vi fick se när vi öppnade, då satt det vår kompanichef. Där vi, han hade också smitet. Och han visste väl inte knappt om att det var något förstärkt beredskap. Så vi bara hälsade och sen satte vi oss på beställningen. Vi lämnade kupongen. Och sen när vi skulle hem.
Det var ju köttkuponger och rökkuponger.
Ja, men vi var ju bara kaffe där uppe. Men sen var vi ner på en restaurang och då var det han. Men det var inte farligt för en kamrat till mig, han hade hand om kristidsnämnden nere i Get. Och sen så fick han hem, så han var väl inte där med han i 14 dagar. Och han hade mycket kuponger med sig, så jag fick alla de där kupongerna. Jag har många kvar som är minne än från den tiden. Ja. Ja, 1906 sa du att då startade ju Konsum där nere. Så då var det bara Konsum och sen i fram till
1919 så är det Nyqvist igen.
Jaha.
Så ifrån 1919 till 1932 så var vi bara två butiker.
Jaha.
Men sen 1932 då började ju järnhandeln, alltså Johan Franssons järnhandel, det var ju, har det för Johan som övertaget. Och nu då blev ju tre butiker.
Hur många invånare var det i samhället, det är ungefär
ja, vi
samma?
Var, vi var väl en 800 här, det var nog inte mer.
Nej.
Men var ju, landsbygden var ju stor.
Ja.
Det byggde, bodde ju folk överallt i byarna då. Och toppställen, det var ju inga, det var ju inga som var tomma då någonstans.
Nej, det var fullbelagt överallt.
Det var ju fullbelagt överallt och det var ju stora familjer. Så det var tänkt i Källehult och i... vad heter det där uppe?
Kullsmåla.
Kullsmåla, ja. Det var ju stora familjer.
Så det var... överallt så var det ju på det viset. Men då 1932, då blev det ju en diverse handel där i järnhandeln som...
ja, de började ju han... men det var ju stor omsättning på handlare. Det var ju Velande först. Och sen var det ju Eriksson. Och sen var det ju... Persson.
Persson, ja.
Ja. Och sen det... kom K.E. Karlsson. Han kom 1900. 44, samma år som jag började.
Ja.
Och när jag fick börja det första gången, då var jag hos Frida Förster med varor. Och då talade hon om det, att hon hade ju hört det då, att nu då, det skulle komma en ny handlare med det. Han hade gjort en kurs då, Persson.
Ja, det var, gjorde de väl alla tre, för det gick ju ifrån att som
alla
var
tre, ja.
Så det var först så här.
Nej, Persson, Eriksson gjorde inte konkurs.
Nej.
Nej, han var ju... resande för Ahlgren som gjorde en läkerol. Det ansågs ju för en mycket förnämlig post att resa på. Och han var hos far flera gånger och ville resonera om priser och sånt där. Han hade knallhatt den där lilla gubben.
Ja, alltså vad handlar på den tiden på 30-talet och 40-talet, det gällde ju att vara pålitlig och få ett gott rykte.
Ja, det var det, det var det gjorde mycket det.
Och jag kan ju tala om att min far, han var ju kooperatör till det kriget började.
Ja.
Och då fick Konsum dit en föreståndare. Jag vet inte vad han hittade under sen. Ja, det törs jag inte säga. Men han sprang ute på vägarna och gensköt bönderna. Och de kom ju från mejeriet. Och sen var det ju upplagt på det viset att utbetalningarna från mejeriet, det skedde ju inne på kontoret som Konsum hade. Eller kooperativa som det hette på den tiden. Och det blev ju så inga vill ju egentligen gå in på kontoret och sen gå igenom affären, alla att den handlar något. Och då passade den här på då när kriget började. Det var ju ransonering på fodermedel, oljekraftfoder. Och sen var det ju det här betfor och... vad heter det, mellas papper, cellulosa.
Ja, cellulosa.
Det var ju sönderrivet gråpapper.
Ja, det var det.
Och sen var det ju inträngt med lite melass. Och det var ett mycket bra foder egentligen när det blandades. Så jag vet, vi fick för 100 kilo betfor så fick de 15 kilo,
15 kilo olja på
oljekraftfoder. Och sen den här på Konsum, han tog upp beställningar utav alla bönder som han skulle få där. Och skrev upp i anteckningsbok, men det kom ju aldrig något till dem. Och sen, jag vet att vi får han sa det att jag såg ju det, ni fick ju och det en far. Så han sa, gick ju dit så sa han ju till far det där, jag har ju inte handlat upp så jag får väl inte några köpa någon vetfor eller så du har. Jo, visst har jag det, mycket vill du ha. Sen var det bara det kom.
Och sen, det var ju vårt sked detta att nu då, man klassade inte folk så till vidare. Jag menar att man var ju lika glad för att de kom och köpte något. Ja. Jag menar så att nu då, man var ju glad för det. Och man tänkte ju som så att man gjorde ju så gott man kunde så kanske det blev mer.
Ja visst.
Ja. Det var ju principerna, förstår du. Jag menar, jag vet ju än idag, jag menar många som sitter hemma och pratar, de har... den och den är inte bra, han passar inte och att du har han och så vidare. Ja, men jag, som jag sa, jag har aldrig köpt ut någon människa. Utan de har varit välkomna alla. Och sen deras idéer, de har jag inte brytt mig om.
Nej, det har jag ju. Jag tillhör att uppträda på det viset, ja, jag har aldrig hört en människa som sagt att jag varit inne i affären och blivit lurad.
Nej, det lurar det, det finns ingen, utan det är ju lite, och har det ju blivit att någon tillräkning eller så har vi rättat till det.
Ja, det var inte precis Konsum så har jag inte gjort, för när Konsum byggdes, det var väl det nya. Den byggdes, det måste ju byggas efter 1913 eller någonting.
Så. Den är ju tidigare. Det var nog vid tio det byggdes.
Ja. Men jag vet i alla fall.
Ni har ju varit nere i Langells.
Ja, ja, men den höll nog på lite längre. För farsan pratade ju alltid om
alltså,
det här. Att han köpte gården 1913.
Ja.
Som han hade gjort det. Så kom de och tiggde vilka skulle ha, och ja, de skulle köpa. Så det, han sågade upp torkstolarna, alltihop till det där. Och sen...
Du sitter där än idag, du?
Ja, det gör de. Och när han skulle få betalt för det där. Jaha, sa de då. De hade ju tecknat andelar. Se, vi har inga pengar. Men du får ta en del istället.
Ja.
Och det var inte mycket annat att göra. Men det fick han.
Det var ju, det tvingade ju sig fram.
Ja, det var ju ett sätt. Sen gick ju åren. Jag Konsum, på pengaränta, de betalade ju sina andelar högre än vanlig bankränta. Och det var ju möte. Det som Konsum hade nere, ja, det var väl att Folkets hus tog jag.
Alltid Folkets hus.
Ja. Och då blev det ett år. Det var ju fram på 40-talet. Då var det två som hade så höga andelar. Mer dubbelt så mer än vad de vanliga hade.
Ja.
Och den ene, det var min far.
Jaha.
Och den andra var Ljungkrans. Det är vi. Och det på det här mötet, då var det ner från Klaverström som stod upp och skällde på de där jäklarna som hade som andelar. Och de skulle få vanligt folk betala så de skulle få mer än bankränta på det där. Så de skulle inte vara ha med att det är ett belopp därifrån. Och farsan gick ju in, han talade med Jonkans på kontoret. Han sa upp sina andelar allihop. Det är vi. Och ja, och han sa ju hur det var det där. Ja, sa han. Vore det så jag inte vore föreståndare så gjorde jag likadant. För jag har fått mina andelar, att jag har haft lite sparkapital själv. Och när inte pengarna har räckt till avlöning till personalen eller till varor. Och det var kris. Då har jag betalat det och sen har det skrivits upp i andelar. Men så vore jag som du, då sa jag upp de är så här. Så det var ju ett ärligt på det viset. Ja, du har handlat med många olika sorters varor. Det började väl med
Det var ju det första. Jag menar, det var ju torra specerier. Det var ju mjöl och socker. Alla bakte ju på den tiden, så alla köpte ju mjöl. Det var ju, vi hade ju bröd, men det var ju mycket liten försäljning på färskt bröd.
Ja, det var. Och sill då?
Så hade vi ju då saltsill, ett par sorter. Det var ju fladensill, det var ju väldigt god till att steka på höstsidan. Och sen hade vi ju då islandssill. Och ibland hade vi norsk slofetsill. Den var ju också steksill. Det var ju många som åt den som inläggssill med, men det var ju huvudsakliga steksill. Och det körde vi med nu efter kriget. Körde vi mycket med det var rom i den här steksillen. Det var norsk slofetsill kallades den för.
Jag minns det. Jag har ätit det.
Ja, det var ju väldigt gott. Som får man inte då.
Sillen är ju bra mycket sämre idag.
Ja, mycket sämre. Och den är ju hård, sillen idag. Den är ju, den inlagda sillen, den är ju, har du ju mixat med inläggningen så att det får den mjuk. Men får man, när man köper sillfilé, har du ju här nere på ICA. Den är ju hård.
Under kriget så pressade de ju ut olja för att få när de gjorde kärnor här nere. Och det kändes så väl när de brände de där kärnorna. Det var någon särskild lukt. Blev på det där.
För det är ju alla gjuterier hade ju kärntillverkning.
Ja, det är ju roligt och sant då. Men så fick de lov att ha olja, olika sötter så det höll ihop. Det brändes ihop det där.
Och sen baktes det ju så att säga i en ugn.
Jo, redig norsk eller islandssill.
Ja, det är den finaste sillen, islandssill. Men det finns ju ingen idag heller.
Det har jag ett minne på av. Jag var kontrollassistent nere i Västra Torsås. Och det var till 45 och 46 på vintern.
Ja.
Och då på, det måste ju vara någon gång på, kriget tog i slut
45
och på hösten islandssillen fiskades väl ute vid Island. Och där kunde ju inga fiskefartyg gå under kriget. Och det hade ju växt till sig då den här islandssillen och var stora.
Tre vägde över ett kilo.
Ja,
de var ju ovanligt stora de vi fick då.
Ja, de var fruktansvärt stora. Och sen var det ena ett Rune Jonsson nere i Västra Torsås, i Torsås by. Han hade också en gård, så han hade kor och var med i kontrollföreningen. Så jag var ju där och då skulle jag övernatta och få maten hos dem där. Och då när jag kom dit, jaha, du, sa han, nu idag så ska du få middag som jag törs när på hålla ett barn med att du inte har ätit på flera år. Ja, vad var det? Jo, du, sa han, jag har fått hem norsk islandssill, sa han. Håll tunna, men jag får inte börja sälja den förrän ett visst datum. Men det är det.
Minns du det datum?
Ja, vilket datum var det?
Ja, det var ju på hussidan. Det kan säga datumet. Jag minns att det var ett visst datum.
Ja.
Och den skulle ju expiras in så att den var hos alla handlare.
Men den kom ju någon vecka för tidigt.
Jaha.
Men man fick inte fråga dem, och jag vet ju hur noggrant man är, att det var på morgonen rullade vi in tunnan som vi sa och huggde upp locket och nu då var ute och sälja.
Men skulle han, det var några dagar innan, så han hade ju öppnat tunnan.
Det var ju först att han blev öppnat.
Ja, det var ju för
brev. Det kunde vi inte göra här, förstår du.
Nej, men han hade ju...
Vi hade ju kontroll genom Konsum och...
Ja, men han hade ju rätt stora, och sen var det ju inte mer än en handlare till där vi... Så han hade ju stora magasin, så han hade ju varit öppnat på en. Du vet, de var så reda i ryggen, det där. Och det var ju gott.
Ja,
det. Och så sa jag till han, nu så ska jag åka hem. Där det har varit en 4-5 dagar. Jag hade ju ett par, tre dagar. Fritt, någonting fullt. Men då säljer du mig väl något. Så, jaha, det ska jag göra. Så jag fick tre sillar utav det där och tog hem.
Tänk alltså, det var ju bara röret då.
Det var ju så under kriget, så. De gick ju till militären först och så, och det var ju de som behövde, och när vi låg inne i lumpen då.
För jag minns ju, vi fick och annat och sill, det var ju, har man ju aldrig, vi har aldrig ätit den rätten hemma. Men det hade de ju även på Gotland när jag var där, och det hade de i hjälpa med.
Ja.
Grönat och sill.
Och under kriget då, vid julen har nyåret 40-41, och var hemma på julen. Men sen skulle vi ju växla av, så vi låg inne vid nyår. Men det var samma maträtter som var, och jag har aldrig hela mitt liv sett det smaken. Med skinka och allt sådant.
Ja, var inne med?
Ja, det var samtidigt.
När det var 41 jag var inne vid jul.
Ja, då,
men jag la in en permission för julhandeln. Men jag fick åka in juldagsmorgon. Jag kunde inte få juldagen. För vi hade ju även lite, jag var ju på expeditionen då, vi hade även lite plock om söndagarna.
Ja,
vi var där alltid vid 11 på expeditionen, för det kom från Junkan ifall det var några sådana här som det skulle gå snabbt svar på.
Ja.
Då fick vi nu då...
Ja, då var Thorsten Bäckstrand med en satundant på.
Ja, han var ju min... Han var aldrig på samma ekonomi.
Nej, men det var aldrig något sånt där, va? Jo då.
Han var ju lite mer finifärdig nu då.
Han
kontoristen var jag var, så han hade ju andra också.
Han jobbade
ju... Jag var ju sprängbordsmästret, och det skulle ju sprängas där alla. Det var ju dålig ordning där var på den militära, jag menar. Det skulle ju inte ringa, utan vi skulle ju ha en annan sorts ringa. Man sprang ju, man kände ju till varje dag igen.
Bäst du skulle uppträda inför morgon
igen. Ja, det var ju, man var ju inte rädd för någon. Och så kom jag till den där från Junker Sandman en gång. Han var ju, Håkan hade bott hos honom. Och då så... Och den luan hade ju inte kunnat skriva sitt namn redigt. Du vet när de kvitterade ut avlöningarna.
Ja.
Det var ju på rad. Och de höll ju alltid på raden, man så skrev på rätt rad. Ja. Nu då, det gick inte att läsa. Han tog in den där pojken, vet jag. Och så höll han i fingret. Han kunde inte skriva så. Han kunde inte skriva namn. Han höll i, och sen skulle han då skriva sitt namn. Johan som hette han, som alla
hette. Ja, det var... Jo, på den där Per Jonsson, som var ju kamrer där på Rostala.
Ja.
Han talade om när vi var på ett kalas, han hade ju sån där befattning med. Och då skulle han skriva ut vaktlistan. Och den skulle vara i 3 exemplar. Och då när det var färdigt, så kom det in två väldigt äldre. Det var väl Henrik och någon sån där kanske furir. Undrade om vaktlisterna var färdiga. Och då sa den här Henriken, du har väl lagt emellan nu kakelpapper. Nej, sa Per Jonsson, det har jag inte. Jag hittade ett gabonpapper. Då har du inte mellan kakelpapper, nej. Ja, då har vi inget annat att göra, så att ändå får vi ta var sitt exemplar och läsa igenom att. Men då sprang jag ut på toaletten. En del utav det verksamma liv. Och vi skulle väl fortsätta lite idag. Det var ju så när du började 1944, då var du ju väl insatt i förhållandena i en lanthandel. Så det var väl lite enklare. Du var ingen nybörjare. Och det är väl en del händelser som vi skulle tala om här idag. Det var ju hur började du 1944? Det var ju med varor och beställningar.
Ja, jag fick lov att börja så smått. Och nu då, det var ju meningen att jag skulle överta butiken mycket tidigare, men det var ju genom kriget och inkallelserna som jag inte kunde börja tidigare. För jag var inkallad både 40, 41 och 42 i olika omgångar. Men far ville ju gärna överlåta affären, så då 42, första juli, så övertog jag den. Och då var ju nästan allt var ju på kort eller ransonerat. Det var ju alla specerier. Till och med saltet tog de sista året. Det blev aldrig någon uträkning med det, för det var ju en nödfallsåtgärd de gjorde. Det var ju onödigt, för det kom ju sin salt. Så det var aldrig någon som borde vara utan salt.
Ja. Sen var det ju särskilt system och ni fick med kupongredovisningen.
Ja, kupongredovisningen, det var ju alltså för att kunna köpa varor, nya varor, så fick ju lämna våra kuponger som vi hade fått in. De klistrade vi upp på särskilda blad som vi fick från krisisnämnden. Det hade vi så när de kom till exempel från ICA, så kom de in på kontoret först och visste hur många kort jag skulle lämna. Och hade jag inte kort som räckte, så fick jag inte varna.
Ja, det var hård kontroll.
Det var ju omöjligt, för de hade ju blivit lurade. De hade ju så att säga kritsat ut kuponger och inte fått dem tillbaka. Så det gick ju inte alls.
Ja, KLS i Alvesta, de var ju ute för att de inte hade tillräckligt med kuponger på det de hade sålt. Och det blev ju ett farligt skriveri i tidningarna om det där. Och han som var direktör var Torstensson på den tiden. Han skulle bli åtalad. Och då så lämnade han det beskedet att regeringen hade ju hela tiden stått och sagt att inga matvaror exporterades till tyskarna. Och då så förklarade han att han hade fått Sveriges slakteriförbunds redovisning över hur många järnvägsvagnar som de hade exporterat till Tyskland. Det här, det var ju en hemlighet för svenska folket. Och den dagen så Torstensson som de anhåller mig, så har jag lämnat ut denna statistik till landsortstidningar i hela landet. Så då går det i tryck ögonblickligen. Och det blev ju så, så de förstod ju att de var illa ute av regeringen, och det blev ju aldrig något åtal för det. Och min far, han var ombud där för Nottebäcksocken, och de hade ju sina årliga möten inne på Stadshotellet i Växjö. De debatterade ju bland annat de här frågorna som hade varit uppe. Och sen hade de en kassör på KLS, han kunde trolla. Och då så sa han sen, för det var lite underhållning efter, att det förstår ni ju, sa han, att vi har ju aldrig varit i brist på några kuponger. För då har vi bara gjort så här, sa han. Och så rev han sönder en Smålandspost. Och det blev ju bara till pappersbitar på det där. Sen tog han med bägge händerna och arbetade i det där. Och rätt som det var så låg det bara köttkuponger på hela bordet. Det var något, de satt ju nära en till, och det var ju obegripligt hur det hade kunnat bli. Men det är klart att Torstenssons hot och sen redogöra för det här. Och han sa det, att jag tycker, sa han, det är bättre att svenska folket får äta än politiker ska hålla tyst med att vi har exporterat varor. Så det blev ju ett avskrivet kapitel. Det var ju under kriget så att bönderna, de fick ju lämna mycket, jag vet hemifrån byn, de fick ju lämna råg, för det skulle ju vägas upp när det tryskade, så sen skulle de ju lämna vissa kilo. Men det är klart att när de producerade livsmedel, så var det väl så de ville väl inte svälta, utan de kunde väl snå undan lite grann på det viset. Och det är väl på detta sätt som våra politiker har fått få reda på att de kan skaffa sig förmåner på andras bekostnad när de själva sitter och fördelar i politiken. Så de tar till sig först stora löneförhöjningar och sen får väljarna och folket det minsta. Ja, du minns varor som såldes då, men som är bortglömda utav nutidens yngre människor. Jag tänker särskilt på, det var ju sådana saker som säckskink. Det använde ju bönderna när de skulle hämta torvströ och klä invändigt. Det var ju rivet torvströ. Och då klädde de ju höhäckarna på innersidan, så inte torvströet rann ut under vägen. Så det var ju en efterfrågad vara. Och var härstammade det ifrån? För jag vet att det fanns ju i affärerna, men det var ju begränsad tillgång.
Ja, det var ju så att nu då, när man köpte tyger, så var det ju insvepta i papper och tjockt sånt här gråpapper. Och sen utanpå gråpappret på det paketen så var det ett säckskynke. som var 70 år med tråd. Och vi till och med tog vara på snören när de var hopsydda med, för det var ju ont och sådana saker att knyta säckar med sen. För det var ju ett målsnöre. Och det gjorde ju det att nu då man fick ju i många fall fick ju bönderna det gratis, i många fall så tog man en 25-öring för nu då ett paket, för ingen skulle få mer än den andra, så att säga.
Sen talade du med att det var ju de som vävde och ville ha att klippa mattfasar av dem.
Ja, det var ju de som vävde jutematte, kallade de ju för. Det blev ju bra matte, fast det var ju luddigt det där, så att de när de gick på dem så blev det ju grön på golvet. Så det gjorde.
Och de hade ju inga dammsugare på den tiden.
Det fanns inga dammsugare, utan det var ju bara att ropa på den tiden.
Och en annan sån här, kan du säga, emballagevara som var eftertraktad, det var ju på sockersäckar, och kanske mjölksäckar också, som var utav linne.
Ja, det fanns ju sockersäckarna, det var ju 100 kilo säckar, och det var ju utav linne. Och likadant fanns det ju mjöl också, men de var ju så de tog mer betalt för det mjölet som var i linnesäckar, så vi köpte inte det mjölet, för det blev för dyrt. Utan vi köpte, det var sockersäckar huvudsakligen som vi sålde. Och de var ju, hade vi ju en lista, de var ju tingade i förväg, som det hette. Att nu lägger undan mig två säckar så jag får till ett lakan, blir det. Och jag minns inte priset på dem, men jag undrar om vi inte tog en krona för de vita säckarna.
Det låter ju rimligt. Sen folket, de var ju miljömedvetna på den tiden, för att se. Du hade ju, och de köpte mycket bomolja, det var ju smörjmedel till slottermaskinerna särskilt, och till lager på olika slag, där bland hästrepserna. Och det här, det var ju en restprodukt efter det framställning utav olivolja. Och det har du väl fått sälja i flaskor?
Ja, det sålde vi, alltså det köpte vi ju fort på, det var ju på en 180 liter, tror jag det var, oljefarten. Och det var ju bomolja, kallades den för. Och sen hade vi ju separatorsolja, och så hade vi symaskinsolja, vi hade tre sorters olja. Och det var ju många, särskilt lantbrukare som kom, där hade de ju tre flaskor med sig. De skulle ha in lite bomolja, och sen en lite mindre flaska med separatorsolja, och sen symaskinsolja en liten.
Ja, då fick ni stå och fylla på flaskor och sånt där.
Och sen var det ju då två saker till. Det var ju ostlöpe och så ättika som vi sålde i lös vikt också. Och ättikan, det köpte vi i damakaner. Det kallades det för, det var ju en glasflaska som var omflindad utav trä, något trämaterial, något kojmaterial. Och det var ju också mycket efterfrågade det där. De ville ju köpa de där damakanerna att det var, ja, de hade väl saft i dem och dricka i dem och så vidare.
Skulle bruka vin i dem?
Det kom ju senare, det var ju inga som brukte vin då, nu då, här i Norrholt. Men sen kom det väl lite längre fram, kom det väl de som brukte vin och skulle ha dem till det.
Men vi var ju på den tiden, visste ju rätt här sagt inte om hur farliga vissa kemikalier var. Du sålde ju bland annat, och jag vet, jag har köpt DDT-preparat, och det var ju i lösvikt i papperssäckar eller påsar. Det där, och jag hade god nytta av det, för när jag hörde att det skulle bli indragning på, då köpte jag ett litet lager, och det gav mig en bra fördel när jag skulle plantera skog efter, men det sa jag ju inte förrän nu är det preskriberat. Men jag hade misslyckats alldeles om plantering.
Nej, de doppade ju plantorna i det, va?
Ja, det var att ta det så upp i vatten.
Ja, det var upp i vatten. Och sen då, vad var det där var bra för?
Det var snittbaggarna.
Snittbaggarna
var det. Höll, de var ju buntade 100 plantor i varje knippe. Och då höll man ju i roten, och sen doppade man ju ner själva barren och den delen. Det är vi. Och också homosly, och sålde du ju i lösvikt.
Ja, det kom ju 5-litersdunkar, men det var ju många som inte ville köpa en 5-litersdunk, utan de ville ju ha bara en liter eller två. Mm. Och då fick de med sig en flaska, så fick de gärna det.
Jo då.
Och sen sålde vi ju då saltsyra, var det väl? Hette den saltsyra?
Ja, vad de använde?
Till konservering av hö. Det var inte saltsyra, det var någon annan syra.
Ja, va? Det var...
Vad hette syran?
Det törs jag inte säga riktigt nu.
Nej, saltsyra var det inte.
Det var det ju inte, men det fräter ju för.
Nej, det var det inte, det var någon annan syra.
Det var inte svavelsyra.
Och det kom ju i ramachaner det också.
Ja, det var ju konserveringsmedel, kan vi säga.
Ja, det var ju så. Det var ju konserveringsmedel för en gång då. Och det var ju så giftigt så att nu då, ifall man spillde på kläderna, så försvann ju kläderna.
Jaha.
Det gjorde den.
Det. Och flugfångarna köpte de väl rätt mycket på den tiden.
Flugfångar var en stor artikel, för att nu då de var ju relativt billiga då ett slag, de hade ju inte, så att säga, det var ju bara tomtens flugfångar som var giltiga, för de var ju de bästa. Och det var ju, jag minns nu inte, men de som köpte en 10, så blev de mycket billigare. Om de köpte 10, de köpte en, minns jag.
De var hopklistrad på någon kartong eller något sånt där. Det var 10 stycken hopbuntade på något sätt.
Ja, det var det. Mm. Det stämmer det.
Ja, sen hade vi ju ett, men det kanske du aldrig sålde. Det var impregnerade, ska jag säga, gasbinder 10 cm. De var röda.
Jo, jag sålde sådana med för flugor.
Ja, och det köpte jag och satte upp i laggårdarna. Och det måste vara rysligt giftigt, det där, för jag satt ju upp, och när jag hade slutat med det, så hade jag ju så ont i huvudet, det bultade ju, så det var något förskräckligt. Jag fick komma ut i...
Livsfarliga saker
som jag fick ut, komma ut i friska luft.
Och det var ju strax efter kriget dessa kom.
Ja, då hade vi lärt sig.
Så då?
Så det...
Jag vet inte vad det hette nu.
Ja, det kommer jag inte heller, jo.
Nej, jag har inte.
Men det var... Men så... Men vi överlevde ju i alla fall, utav det. Och jag vet hästskor och söm och brodda, det hade du. Och det var stor åtgång på det.
Ja,
alla transporterna under kriget, det skötte de hästarna.
Det var ju bara hästar då, det fanns ju inga bilar.
Nej.
Så det inte var, de var ju innan till fram början på 50-talet innan det kom igång.
Ja, det var ju.
Så det gjorde med hästbrandsbåterna. Så det var ju, vi sålde ju seltorn bland annat.
Mm.
Jag köpte utav Höglind hela hans lager. Det var 6 selar, hela selar. Mm. Plus alla grimmer och och tummar och sådant som vi sålde. Det var mest skrimmer som gick åt. Och så var det ju då tummar. Det slet ju upp fotan i köpten sele.
Jo, då vi gick att köpa olika delar.
Vi gick att köpa olika delar. Och det gick, det var en bra artikel där för det.
Ja, Höglinna bodde ju i Kostberga. Men sen var det ju hans son som flyttade hit ner.
Ja.
Och den här Höglin, han var ju, ja, han var väl bror till Kellner. De var ju, det var släkt där, de var ju flera stycken. De tog Högstedt och Höglind och ett namn till på Hög.
Ja,
de hade väl bara knäckta.
Ja, det var det ju.
Ja, men sen efter kriget, då började det komma nya varor. Och det var väl kanske frukt som märktes av allra först.
Det var ju många varor som var försvunna under kriget, som började komma så smått i slutet på 40-talet och början på 50-talet. Det var ju då torkad frukt som var den stora artikeln. Det köpte ju folk mycket på den tiden. Så sak som fruktsoppa som knappt ätes idag. Det åt ju i de mesta familjerna minst en gång i veckan.
Ja, det var en stående vara fråga efter.
Ja,
det vet jag. För fartygen hade ju inte under kriget, jag hade inte kommit genom infälten och så det blir ju inga insläppta.
Nej,
i landet.
Det är inga insläppta. Och sen kom det ju bananer då. Då var det ju inte. De yngre, de hade ju aldrig sett en banan. Så de visste ju inte vad de var eller vad de smakade. De som var födda då när kriget började och sen till framåt de kom fram.
Ja. Jo då.
Och sen kom ju då apelsinen. Jag vet ju apelsinet i jul vi var under en krona kilot. Vi köpte 5 kilos påsar för 4,75. Och det var ju då de som aldrig hade ätit en apelsin så kom de ju, så köpte de ju 5 kilo apelsiner. Det var ju, ja, jag har glömt vad det heter nu, det var väl Valencia, det var de suraste som fanns. Så idag skulle ingen människa äta en sån apelsin, så skulle det vara den.
Jag vet inte, köpte de ju, men då hade jag ju ett kaffefat med socker, det jämte som en doppade de
i. Ja, doppade de i, ja.
Det var,
ja, de som var, skulle äta fint i skoj de mittet ur och sen åt ju med en sked och då slog de först på socker över och sen grävde de lite där i.
Jo då. Och sen kom det ju kläder. Jag vet att regnställe som det var ju utav amerikanska arméns kamouflagefärgade regnställ, de var ju rätt tunna i det, men de var ju krigade på sådana ställen där det var varmt, så det var ju för att skydda sig mot regnet, och då så sålde de ut det, så det var ju.
Vi hade till och med stövlar, amerikanska hade vi,
ja.
Som var såldes billigt, de var ju inte. Lästen passade ju inte de svenska. Så det var ju de som hade smala och små fötter, de passade de bra till. Men de som hade stora breda fötter passade inte alls. De var väl inte avsedda för amerikanerna direkt, utan det var ju de vi hade i Vietnam och där.
Ja, det var ju så. Det var som jag brukar säga, det var för plattfotsindianer.
Ja, det var det.
Så det var ett uttryck som vi hade för.
Och det var ju likadant i första, nu då konfektionen som kom, den var ju sydd, den billiga konfektionen, den var ju sydd i Mellanöstern eller där nere i. Och den var ju ingen ända på byxorna. Så det var ju väldigt svårt. Jag vet, jag fick skicka tillbaka ett helt parti med byxor jag köpte i Borås. De var sydda där, men det var ingen... De var flatade bort.
Ja, det var det. Men det kom bra kläder, för jag vet, jag köpte jag väl hos dig en rock sån här som är halvlång med byxor, med ficka här fram. Det var utav blått och vitt tyg.
Mycket bra.
Och mycket tjockt.
Ja. Och det kostade inte mer än 50-60 kronor.
Så. Nej, jag vet inte vad det kostade.
Ja, och det var ju, det sålde vi väldigt många, ska jag säga med.
Ja.
Vi höll på där en 4-5 år, men sen tog det slut.
Så, ja.
Om det var gamla krigsgrejer som vi hade... Eller vad det nu går, det vet jag inte. Men jag vet att det tog slut. Det fanns inga att köpa sen. Så det kom folk och frågade efter dem.
Ja. Nej, jag kom ju, jag var ju tillsammans med Ivar och Rydstedt som har kemikalieaffären i Åstena. Och jag pratade ju om det. Då sa han det att jag har, det var någon sorts trä eller bark, någonting. Ta och skaffa, sälja det. Så, och sen lägg det i, koka det i varmt vatten. Och sen lägger du ner, när det har svarnat av, så lägger du ner plagget där i. Så blir det impregnerat. Och det var faktiskt så bra, så man var ute och snickade och kunde vara på tak och ösregnade. Men jag var som de slår vatten på en gås. Det pärlade sig vattnet av han och.
Det var presilja, va?
Ja, jag vet inte, det var sån...
En bark, ja.
Det var...
Jag har hört talas om det där, och farsan hade när jag var liten. När vi skulle färga så skulle vi ha presilja.
Ja, men det här färgade ju aldrig någonting.
Nej, men det var inte för att det skulle vara någon färg i det.
Nej.
Utan det var för att nu det skulle satsa in på en miras.
Ja, det var mycket enkelt. Jag kan inte riktigt glömma den där rocken, för det var så många som var och skojade på mig det där. Jaha, så kan vi ju fråga det. Ja, du gifte dig ju år...
51,
ja. Och du hade ju haft... Det var ju varor utav kläder och tyger, porslin och hushållsredskap med, men när Rut började där nere så tyckte jag att jag märkte att lagret utav dessa varor, de blev större, om det var mer att välja på. Vi utökade väl, var ju hon som...
Vi utökade med en hel del tyger då, men det var ju inga ylletyger, utan det var ju bomullstyger. Och bland annat till täcke hade vi bra sortering. Och vi lät ju sticka täcke först i hos på Skedaholm.
Jaha.
En gammal tant som bodde där. Och sen i Alida Lilja i Flybo stickade sen i många år åt oss.
Det var hemmatillverkade täcke då. Och
denna textstickning, den började alla redan 39. Farsan var i stan hos Petris och lyckades köpa ett, det kallades för helstycke. Det var väl en 300 meter i det, satäng. Röd satäng. Som vi höll på med och stickade hela krigstiden. Och det var ju på Holmatåk vi stickade där.
Ja. Ja. Jaha. Och på slin, det vet jag att det sålde du, hade bra sortering av.
Ja, på slin sålde vi ju bra.
Karin kanske kommer och sätter fram kaffe till, och så kanske hon tar fram din kaffekopp, Anna. Ja.
Det var en stor artikel på slin.
Ja.
Den började ju... alltså fort var jag ju... Under kriget har de inte kunnat köpa någonting, för det fanns ju inte att köpa. Och det gjorde det att det var ju ganska utsålt. Så att nu där,
och sönderslaget.
Och sönderslaget där, så jag menar, det blir så att de som, det var många som köpte porslin, mycket porslin då.
Ja.
Och det var ju, kom ju med nya och. Så att säga former utav karotter och sånt här som gick bättre.
Ja, sen de var ju det med kriget och då tidigare, de hade ju varit lite mer sparsamma. Jag vet att Algot Ahl som bodde i Skruv, han sa det att jag ser fruntimmerna, sa han, de slår det en örat på en kaffekopp, det gör ingenting, sa de, för de hade ju koppen kvar. Sen slog de sönder kuppen och då sa de, ja det gjorde ingenting, han var öronlös. Så det var, det resonerades ju olika på den tiden där. Jaha, och sen efter KIK slutade ju med sin affär där nere, han hade ju särskilt byggnadsvaror och järnvaror. Och sådant med, det var 1968, var det det?
68 får det
vara,
slutade.
Då började vi också sälja sådana
varor. Då sålde jag ju mycket, det var bland annat cement för det första, och sen var det ju spik för andra, och sen var det ju då masonit, och så var det ju, de kom ju lagom då, träfiberplattor, vad kallades det för?
Ja, det var det porösa, det var ju...
Nej, men det här var ju
ja,
hårda
spårplattor,
det var från året
ja.
Först.
Ja.
Men sen, de la ju ner och sen kom ju då andra, de var väl mest importerade tror jag. Men det var en väldigt stor artikel. Det höll jag på med då från 68 till 82. Det jag gjorde, det var ju 14 års tid ungefär som jag körde med byggvaror.
Ja, det började du med.
Och spik, det hade jag ju, alla byggmästarna i Norr köpte spik av mig. Det var ju först Fritz Andersson. Och sen var det ju då Vardna Kron. Och sen var det ju Emanuelsson.
Ja. Jo, det var ju mycket.
Och så var det han uppe i Flygbo.
Ja,
vad heter han?
I Gren.
Gren i Flygbo. Det var en väldigt stor artikel. Stor på spik.
Jaha, och sen började du att sälja varor utav lantmännens varor med. Du ja. Hade ena deras sortiment.
Lantmännen, det var ju 1951. Då hade han tröttnat den här, alltså Bertil Björn som stod för att den nere. Då fick jag överta det. Och det var ju inte så lätt i början, för att nu då vi hade ju stark konkurrens från Konsum i Nottebäck. Så att det såg rätt så mörkt ut första året, men hur det var så tröttnade ju de där uppe, och nu då, det gjorde ju det att nu då jag blev ensam i Nottebäcksoken om det här.
Ja, det.
Och då ökade jag ju min försäljning särskilt åt heter det där uppe nu då, Glosäng. Ja, hela Granhultsoken.
Ja, okay.
Handlade utav mig.
Okay, Nottebäck där.
Och så är Nottebäck. Och sen hade vi ena ner upp till i norra änden fru och Lindås och Bohusdam och Moskvarn och Brånghult.
Ja, du fick väl i Harsund Karryd för det.
Och sen hade jag då i Sjösundsoken Harsund och Karryd och vad heter den i sjön?
Eskos Sjöbro.
Eskos och Sjöbro, ja. Och vad heter det där nere vid sjön där han har sin sommarstuga?
Åkvarn, det är
det. Nej, inte Åkvarn. I Bergen.
Motorp.
Vad säger du?
Motorp.
Ja, Motorp, men byn där han bor nu, vad heter den?
Leaskog. Du hade ju också apoteksvaror som du började med så 1941. Och det var väl ett litet extra arbete.
Ja, det var ju, men det var ju tacksamt och bra. Och det var ju, vi hade ju 10% och det var ju inte så dåligt. Jag menar, det var ju inga omkostnader. Förde skopet höll apoteket med. Och det var ju i början var det ju inte så mycket, men det blev ju mer och mer. Och bestämmelserna, de frångick ju apotekarna, för de var ju affärsmän, de ville ju sälja. Så att vi hade ju en 150 sutter. Och jag tror att enligt bestämmelserna så var det bara 30 man fick ha.
Och det var ju smidigt och bra, för när de skulle gå till apoteket, det blev ju tvungna till när på alla människor förr eller senare.
Det var ju väldigt, väldigt bra nu då, för affären var ju detta att apoteket inte tog andra varor med sig.
Ja.
Som vi sa.
Det är ju. Och det höll du på med till?
Ja, det höll du på med till 81.
81, ja. Men sen hade du också ett som var, fick jag till, se till, och det var ju tipset.
Ja, tipset kom ju 1934, precis när vi hade flyttat in i den nya lokalen där, tvärs över vägen. Så kom ju tipset, men jag tror inte det var för fram i oktober någon gång. Så jag har varit med från andra veckan, tips. Och nu då hade det till och med 76 hade jag till.
Ja.
76 var det.
Så du har gjort många besvikna och många har blivit lyckliga och rika på det.
Jag vill inte påstå att det har blivit några som blev rika, för jag tror aldrig du var med om några stora vinster. Utan det var ju, som vi säger, små vinster. Och det var ju de som tog en tusenlapp, och det var ju mycket pengar på den tiden när de kunde vinna 1000 kronor. Men som sagt, på några hundra, då var det många som vann. Och själv tippade jag var vecka, men jag vann aldrig mer än 400 någon gång.
Så du ansåg inte att det gick att leva på tippa?
Det gick inte att leva på det. Men det gjorde, men det var ju... Ja, när vi började hade vi 10%, men sen var det ju, blev det ju skatt på det där, så att nu då, jag tror att vi hade en 8% när vi slutade.
Ja.
Så vi hade.
Och sen hade du ju Föreningsbanken, det var ju ombud för Föreningsbanken där i Åseda. Och det är klart att det blev mycket papper att hålla reda på genom det.
Ja, för det första var det mycket pengar med i bolaget, det var en annan vart man vill. För det finns ju, fanns ju folk som kommer med en 10-15 tusen och skulle sätta in många gånger och likadant att vi skulle ta ut dem.
Ja.
Och det gällde, vi hade ju 25 000 kronors kassa hade vi. Och men det var ju många gånger inte pengarna räckte, utan jag fick ta av mina egna. Det var ju hängt upp sig. Jag vet ju många gånger det hade hängt upp sig, så jag hade inga pengar. Men Ica tog ju betalt utan... ja, de hade ju tillgång till mitt konto.
Ja.
Och ta betalt.
Mm.
Och det gjorde ju varje måndag.
Tog
för förra veckan.
Mm.
Och det var ju många gånger där, det var ju svårt om inte pengarna räckte till. Men jag hade ju pengar så det skulle räcka till, men jag hade ju fel placerade.
Ja, det.
Så jag hade fått lägga ut dem för jag, på, vad heter det, checka.
Ja.
Det var ju mest checka på den tiden.
Var det det, så det var ju... Och det var ju också smidigt. När vi var handlare så kunde de ju få ut och sätta in pengar.
Mycket smidigt det var.
Men du var ju i samma situation som vi pratade om förra gången, Jonkrans. I kooperativa. När han hade fått betala med egna pengar eller sätta in ibland.
Jo, det var ju så, förstår du. Men det var väl... Jag vet inte vilken orsak det var som man fick göra det, men det var ju så att nu då, om man rätt hade pengar och det inte var rätt placerade, så var det ju fel många gånger.
Ja, visst.
Jag vet ju många gånger jag fick ringa till Ica där i Växjö och säga det att nu, det finns inga pengar på kontot, utan ni får vänta in då, inte en och annan med. Och så var det så dumt en måndag. Det var ju, man vi la ju pengarna på i sparbankens, de hade ju en sån där instort
box.
Och det var ju som regel så gjorde vi det på söndagen, la in dem där. Och när det gick som det skulle så gick det ju bra.
Jo, men det var ju mycket oförutsett som kunde inträffa.
Ja, visst var det inte. Och det rättfullaste, det var ju många gånger när man fick näka en kund och säga det här, du får inga pengar. Det var ju allra rättfullaste.
Ja, jag får ju beundra ditt minne i ett av fotbollsresultat från 30-talet som du kan berätta om. Och det är ju imponerande att höra detta. För du var ju också kassör i Norrås bollklubb. Och det började du med.
Ja, det var 1931. När jag och gjorde min rekryt på Gotland, så blev jag invald i styrelsen. Och jag blev inte kassör första året, utan det var Emil Hemsel, men sen tog jag vid. Så jag var väl inte kassör mer än i 32 år.
Oh ja, 32 år, det är tid.
Utan sen tog jag annat som tog vid.
Ja, jag får lov att säga det, och jag vet att det är en allmänt tanke hos folket här att ingen har gjort en så stor socialt arbete som du genom att på kvällstid köra ut varor till folk ute i byarna och till ensamstående ute i skogarna som på telefon beställt varor. Många hade inte överlevt i sina hem om de inte hade haft den här service. Och jag vet att du hade så bråttom när du lämnade in varorna och körde ut som betalning. Det tog du inte, det klarade vi sen, sa du. Och jag brukade säga när du hade gått lite att ja, nu får jag komma här så jag betala. Ja, det är inte så mycket än. Vi väntar lite till. Men brukar det ju komma ner i en månaden. Då hade jag handlat så mycket som jag tyckte det var lönt att ta betalt. Men då fick efter jag hade mjölkat på kvällen, så klädde jag ju om mig och sen får ner, och då satt du på kontoret mellan 8 och 9, och då har du räknat ut det här. Från att arbeta från tidigt på morgonen och till det dags på kvällarna, det är en tid som, ja, dagens ungdomar, de skulle ju aldrig våga kliva ur sängen om de visste det.
Lite skillnad på den tiden med arbetstiden. Ja. Jag minns ju en tid, det var nyheterna. Det var en kvart över 10 och de sista nyheterna. Men det var många kvällar som jag inte kom upp till en kvart över 10. Det var meningen jag skulle höra nyheterna där uppe. Så någon radio där nere hade vi ju inte.
Ja. Och Rut gjorde ju också ett rysligt arbete. Jag vet att jag hade varit på kalas, särskilt en gång Rut och Sandre, där vi kom och åkte hem strax före 12. Det var söndag kväll. Det hade snöat. Då gick hon utanför och skyfflade undan snön, så det var fritt till på morgonen, för det hade ju blivit uppehållsväder. Då, så det var långa arbetsdagar för båda. Speceriaffären, den upphörde du med. Det var det år
1976.
1976, ja. Men du fortsatte att sälja byggnadsvaror, järnvaror.
Procentartiklar.
Jaha.
Var ju en väldigt bra artikel också. Jag sålde ju på sling bland annat. Det var ett så bra roligt sista åren. Så jag gjorde det.
Ja, och det höll du på med till?
Ja, det höll jag på med till 82.
Jaha.
Jag slutade delvis med en del varor 81, men på slina hus jag var, det höll jag på med till 82.
Ja, och så kan jag inte låta bli att ställa en sista fråga. Hur orkar du ut och du med allt detta? Det ser ju inte ut som du hade tagit de skada av det när du sitter här med dina 90 år på nacken.
Nej, men så gick det bra. Jag har alltid varit intresserad av att göra. Jag får uppriktigt säga att jag plockar lite än idag med mina frimärken nu. Det var jag åker med. Men jag har väldigt svårt för att låta bli. Jag kan nästan varje dag ta fram någon detalj. Jag har haft dem fram idag och skulle se jag samlar stämplar nu. Och det har jag ju inte köpt ett enda öre jag lagt ut på det. Utom frimärksfattsättare. Och det kostar 15 kronor för 1000.
Ja. Jo, men det är ju bra att ha en.
Och nu har jag ungefär 4300 olika poststationer uppsatta. Och jag får säga det att det är inte roligt.
Nej, det är...
Men jag inte har haft, jag har ingen tillgång till någon som jag kan byta med. Som de har de övriga nu då, som samlar frimärken, de byter ju så till mycket varor. Vi hade ju en här när Karl och Melke från en år som han levde, han hjälpte mig med mycket. Jag kunde ju ha några stycken till honom, så fick jag förskräckt ihop åt av honom.
Ja, det är ju... Det är bra att ha lite sysselsättning utav någon.
Måste man ha.
Det är så. Ja, du ska ha många tackar för du har kommit hit och vi har fått talas vid. Vi brukar ju träffas och ha våra samtal.
Det är roligt.
Det vet jag om. det gör vi. Ja, du ska ha många tackar. Ja.